Det här avsnittet av Sanny och Svensson är sponsrat av Amazon Prime Video. Om du lyssnar på den här podden så har du förstått att hockey är mer än bara tre perioder på is. Om man lever hockey, sover hockey och äter hockey så är man inte nöjd när slutsignalen ljuder. Man vill ha mer. Därför tror vi att du kommer gilla dokumentärserien All or Nothing på Amazon Prime Video, där William Nylanders Toronto Maple Leafs är ett av lagen som följs av Amazons kamerateam närmare än någonsin. Hos Amazon Prime Video hittar du även en massa andra sportdokumentärer om allt från NFL till den rykande färska Rooney för dig som gillar engelsk fotboll. Testa Amazon Prime Video gratis i en månad på primevideo.com. Nu, Sanny och Svensson.
Podplay.
Efter en riktigt hektisk vecka, i alla fall för mig, så blir det möjligtvis lite lugnare framöver. Eller man vet.
Jäklar vad du har kört den här veckan.
Kört
bil?
Jag har kört bil mycket, och framförallt i början av förra veckan så fick jag jobba på. Vi sitter faktiskt mitt emot varandra idag. Mm. Vi sitter i Karlstad och lunchtid nu på söndagen och spelar in. Och vi har kommit till avsnitt nummer 97, och vad tänker du på då?
Det här är ett nummer som om 10 år så kommer alla vilja ha nummer 97. Vet du varför?
McDavid förstås.
Korrekt. Eller Per Lidin har jag haft det. Det är kanske den mest kända i svensk hockeyhistoria. Mike Zigomanis, tekningsspecialisten, hade det i Djurgården. Sebastian Lauritsen hade det i Växjö. Såklart då, Connor McDavid. Men den kanske största av dem alla. Du trodde att det var Connor McDavid? Nej, det är Niklas Mörling. Tidigare Huddinge, nummer 97. Han taggade sig själv på Twitter. Och folk som taggar sig själv, de har en swag. Det är klart vi ska lyfta fram dem.
Definitivt. En som också bar nummer 97 är ju en riktig ikon i svensk hockey. Vi vet inte om han har lagt av överhuvudtaget. Men vi har nog lyft in honom kanske 5 gånger på nummerna under den här perioden vi har kört det. Det är Robert Burakovsky som hade 97 där någon gång. Ja, på 00-talet.
Han har haft alla nummer. Han är ständigt levande.
Exakt, exakt. Sen har vi Josh Source som kanske är mest känd för händelsen i Borås när Jens Karlsson körde över honom och det sedan blev ett jättebråk mellan
Janne Karlsson och
Jens Gustafsson, va?
Så var det, just det.
Ja. Klassiskt. Eller egentligen mellan Janne och Jens var väl egentligen det stora bråket, och Gustafsson skyddade honom där. Vi har David Kaje som spelar i Mora. Minns honom, han var rätt bra. Faktiskt.
Mm, absolut.
Och så sist men inte minst har vi Justin Wengren i Nusnäs Mustangs.
Tungt namn.
Ja, där pratar vi. Ja, vi får ju börja med OS. Det känns som någonting katten har släpat in. Vi får väl börja med. Men vad har du för känsla nu när OS har spelats? Finland vann turneringen, Sverige kom 4.
Dubbelbottnad. Väldigt tycker jag semifinalen där. Alltså kvartsfinalen Kanada, tuff väg. Semifinalen, första perioden jättebra. Andra i Ryssland bättre. Tredje och förlängningen i Sverige, klar fördel. Man har ändå straff. Man har avgörande egna händer. Och kallar ett fiasko att åka ut mot Ryssland, som ändå var en av favoriterna, det kan jag inte säga. Sen är det ju tungt att förlora bronsmatchen, men för mig var det ganska väntat att man skulle göra det. Alltså, efter den mentala urladdningen och besvikelsen så är det mänskliga faktorn, det fanns svårt att ladda om.
Men att komma 4 i ett OS och få spela det antalet matcher man gör, det måste väl nästan vara det värsta du kan göra. Du spelar mest antal matcher av alla, men du får inte med dig någonting hem.
Nej, den är tuff såklart. Och spelarna kommer ju ångra sig efteråt, efter karriären kommer de säkert sitta och ångra sig och känna att fasiken, vi hade chansen att ta en bronspeng. Men där och då, när man är så mentalt tilltuffsad som man var efter semifinalen, Så är det svårt att ladda om. Jag har själv varit i den typen av matcher och jag vet utmaningen. Jag har varit både junior-VM och senior-VM och sett spelare som har varit bra mycket mer tyngre meriterade än vad jag var, som liksom har varit ganska så här loja, svårt att ladda om efter den tuffa semifinaltorsken som det har varit då.
Vad kommer hända med de spelarna som kommer tillbaka från OS här nu? Vi såg att det var ett gäng danskar som kom tillbaka efter en turnering och fick en jätteboost, tycker jag, i Malmös lag. Och de svenska spelarna, vad kommer hända med dem när de kommer tillbaka?
Det är det som blir intressant. Jag tror att det kommer ta några matcher någon vecka innan de är tillbaka. För som det har varit en urladdning. De har varit slutspel i två veckor borta i Kina. Det är en tidsomställning, kommer tillbaka lite tilltuffsade eller kanske lite besvikna. Men jag tror, om säger vi en och en halv vecka, två veckor, så kommer de gå stärkta ur det här och ändå komma med en boost. För även om man kommer fyra så var det ett steg i rätt riktning för svensk hockey, som ändå har spelat ett spel som jag har varit stolt över, där man har spelat för Tre Kronorna, inte det laget som delvis faktiskt skämde ut sig i VM i fjol, som ja, det var totalt intetsägande hur lojt som helst. Det här var ett lag som man klämde ut i stort sett max, bortsett då från bronsmatchen.
Linus Sundvall har en fråga, eller han har ett påstående. Han har en åsikt rakt av. Han tycker det är dags att äntlediga Garpenlöv redan nu och låta Sam köra VM om SHL hinner klart.
Intressant tanke, men skulle man då sparkat Garpenlöv så skulle man gjort det efter VM i Riga i fjol. Nu efter det här OS:et så tycker jag... Jag har ingenting att anmärka på Garpenlöv. Jag är den som kanske har varit mest kritisk mot Garpenlöv genom åren. Men här i det här OS så tycker jag att det finns inget att anmärka på. Han tog ut ett lag han trodde på, det var lite trubbigt. Men ett lag som jobbade, kämpade, slet för varandra, spelade bra taktiskt. Nej, jag tycker inte att Sam ska ta över direkt. Utan jag tycker att Sam ska få börja liksom en mjuk startsträcka. Liksom lite längre in, komma bli varm i turneringar. Komma in direkt i ett VM, vad händer då om det går dåligt för Sverige i det VM:et med Sams första? Det är bättre att han får liksom en liten mjuk start med några sådana här European eller Euro Hockey Tour turneringar.
För annars så är det väl just uttagningen som du möjligtvis är kritisk mot, att det var lite för trubbigt än det var så spetsigt framåt.
Det var väl det, och det såg man ju då i kvart, semi och bronsmatch, där man gjorde två mål, tre då med Anton Lander i öppen bur mot Kanada. Det blir ju lite trubbigt. Samtidigt skulle Jesper Olofsson, ja, han skulle kunna vara med. Men vi såg i den här turneringen de som skulle vara lite mönsterbyte. Bromé vägde lite för lätt. Fredrik Olofsson vägde för lätt. De var inte mönsterbytarna. Så det var kanske det Johan Garpenlöv såg, att i Europa finns det inte tillräckligt starka namn.
Malte Strömwall.
Ja, men han har varit i landslaget och inte gjort det bra. Eller inte stått ut. Han tyckte att den här Gustav Rydahl, Linus Johansson, Dennis Everberg-typerna skulle vara mer användbara i ett OS. Så...
Det lilla Rydahl nu spelar, känns det som.
Ja, men när han spelade så gjorde han det bra. Och när han kom in där mot ryssarna så tyckte jag han satte avtryck. Men han valde den vägen. Sen går det alltid att tycka och smak. Men det är inte så att vi har haft någon Filip Forsberg och som har... Det är liksom Malte Strömwall som har gjort det bra i KL. Men kanske ingen sån här målskytt som är bara wow, wow, wow. Och det är väl det som har varit lite problemen. Bristen på spets.
Men det jag tycker nu, det är faktiskt att det är skönt att OS är över. Vi slipper det snacket. Spelare är borta och så vidare. Nu blir det väl kanske någon omgång här i SHL som det kommer vara någon spelare till som kanske ska slänta tillbaka till någon rysk klubb och lösa allting, det sista, det sociala och så vidare. Men jag känner att nu är det skönt att nu går vi på avslutning på SHL. Vi är förhoppningsvis inga utbrott i lagen och så vidare. Nu känns det som att det är på riktigt i SHL igen.
Lasse Granqvist sa det under sändningen i lördags, att 19 februari, nu börjar SHL. Det kändes liksom att nu börjar matcher komma igång. Omikron, allt det här, det är delvis lämnat bakom. Jag har svårt att se att vi kommer ställa in några matcher. Det kommer vara fulla omgångar. Det kommer vara publik på arenorna. Det kommer vanka slutspel. Vi har haft jättebra matcher. 19 februari, då drog SHL igång.
Och 15 februari stängde SHL, får man säga. För det var en väldig hets. Jag har i alla fall inte upplevt att det har varit sånt här drag kring deadline. I alla fall sedan 2014, när det var mycket senare.
Nej, du är den referenspunkten som finns. Jag gillar ju deadline, alltså på så sätt att det är kul att se vilka spelare som kommer in. Men jag rotar ju inte i vilka lag som ska göra vad. Så du är mer referenspunkt på vad som är hett och inte. Men det kändes ju som att det bara hela havet stormade in till 23.59 i stort sett.
Ja, verkligen. Alltså Djurgården gjorde sin sista värvning 23.45, tror jag man fick klart med han Emil, vad han nu hette.
Poirier eller?
Poirier, något sånt, exakt. Alltså jag menar, det var ju namn som man aldrig hade hört talas om. Linköping löste ju en lättländare också väldigt tajt inpå.
Det kändes som den hyllan Linköping som de plockade från. Det var inte den övre lettiska hyllan.
Nej, det kan man inte säga. Men när du tittar på värvningarna som gjordes, vilka tycker du vann? Jag tycker att Örebro stack ut mest, i alla fall i SHL.
Jag skulle precis säga det faktiskt. För de fyllde på det de behövde i form av en forward, en spetsforward, Odette som har potential. Värvade in två backar. Var de den tjeckiska landslagsbacken som...
Libor Pistek eller någonting sånt hette han, ja.
Ja, som vi kommer få bekanta oss mer med. Det var ju precis det de behövde. Som jag tror skulle kunna betyda skillnaden på en kvart och semifinal. Skillnaden på 7-8 till topp 6. Jag sa ju förra veckan att jag trodde inte Örebro skulle komma topp 6. Nej, de spelarna. Fan, då kan jag lika gärna komma femma liksom. Topp 4 kommer bli tufft, men de kan komma femma. Och då är man med i ett slutspel med det tunga laget som man har fått tillbaka Abbott. Så att Örebro, en av vinnarna. Sen vill jag också lyfta fram Emil Larmi, målvakten som Växjö plockade in. Sista kanske pusselbiten. Nu har Växjö hackat lite spelmässigt. Men får man ihop det med Emil Larmi, som jag tyckte gjorde en jättefin match mot Brynäs. Då var det en, liksom, även om det bara var en värme nu gjorde, så var det precis det man behövde.
Ja, du har varit på där att Växjö behöver verkligen en målvakt.
Ja, och får Larmi som har varit med och vunnit i den finska ligan. En spelare som skulle kunna vara Växjös målvakt i 3-4 år framöver. Kanske mer därtill. Så att, jättebra värvning därifrån som de har gjort. Sen är det klart, Rivik, Daniel Saar liksom. Det är ju spelare som kommer in och... Jag menar, Saar är ju topp spelare i SHL. Kan Rögle, känsla, hjärta för klubben. Och Rivik, den spetsen han står för.
Anton, ställ en fråga. Skulle det vara intressant om du har någon summa på hur mycket SHL-klubbarna värvar för de sista dagarna innan deadline? Och jag skulle vilja slänga in även en HH-klubb i det här också. För HV71, de brände pengar, det kan jag säga.
Ja, men om vi kollar hockeyallsvenska. Jag menar, Tyler Keller, det är ju egentligen Ryan Lash på hockeyallsvensk nivå. Han skulle ju kunna vara en spelare som alltså sticker ut så brutalt mycket samtidigt. Som det skulle kunna vara en helt intetsägande spelare. Förstår vad jag menar?
Men han är så mjuk som spelare liksom. Men ja. han har ju mycket spets. Ja. Men det där är en sån som jag är rädd för att han skulle kunna bli fullständigt raderad i ett slutspel också.
Ja, skulle. Men det är ändå liksom, absolut. Men den skicklighetsnivån som ändå finns och den bredden som finns i HV71. Kommer få spela med bra spelare, så skulle det kunna vara liksom en, du summerar ett slutspel och så har han gjort 17-18 poäng liksom, och varit den här som gör skillnad.
Minns du när han kom fram där på hösten i Oskarshamn? Och jag minns inte om jag sa det i podden eller om jag bara skrev en tweet, och skrev jag, han värvas av HV71 som en spetsspelare.
Just det, stämmer. Ja, men det gjorde han ju, fast något år senare och en serie längre ner.
Ja, det får man säga. Men tillbaka till frågan som Anton ställer där, pengar, vad kostar det att värva spelare? Jag hörde att HV71 budet på Keller var 1,5 miljon. Och då ska jag säga det att Rögle, de tjänade pengar på att skeppa iväg Keller jämfört med vad de hade kvar att betala. Jag tror de hade i runda slängar 1 miljon. Så jag tror de tjänade 0,5 miljon på Keller.
Det är en bra deal då. Men sen vill jag också lyfta, även om de kanske inte gjorde de här tunga sista minuten-värvningarna, KG Stoppel och Djurgården har ju förändrat ett helt lag, ett helt lagbygge, och gett dem en skjuts in, en energi, bara genom att plocka in bra spelare. Men det börjar med Dick Axelsson, Tim Söderlund har varit en succé, Erik Jelena har spelat 2 matcher med dem och varit liksom Erik Jelena. Alltså som man var i Rögle.
Moritz Seider, Jelena.
Ja, exakt. Och jag menar, det är en spelare som gör att Djurgården skulle typ kunna undvika kval. Vilket någon i den här podden har slagit fast att de inte kommer göra.
Är det dags att backa lite eller?
Men Djurgården har ett tufft schema, alltså på så sätt att man möter Skellefteå nästa match. Och, men jag menar, herregud. Imponerande. Bara sättet man vinner mot Linköping, det kan ju förändra en hel säsong. Kolla här, och Sörensen spelar fint!
Ja, som du säger, det är en sån grej som kan förändra en säsong, och Djurgården, de är faktiskt bara 4 poäng upp till säker mark. Nu är det väl kanske 5 eftersom de har något sämre målskillnad också. Men, och de möter ju faktiskt Malmö gånger 2, de möter Timrå gånger 2. De är inte uträknade.
Nej. Det har ju ställt ett helt annat ljus nu. Med tanke på att nu vann Timrå visserligen mot Leksand, Malmö tog poäng mot Leksand, båda på bortaplan, vilket är starkt. Men har ju en trend som inte är positiv. Timrås del är att de har mer hemmamatcher än bortamatcher nu kvar. De är väldigt mycket bättre hemma än borta. Det är ju en sak som talar för dem. Men den energin Djurgården har fått in, och inte bara i gruppen, se på läktaren, de har ju liksom fått tillbaka publiken. För innan restriktionerna så kändes som ingen brydde sig i stort sett. Det var ju knappt folk på läktaren. Men nu har det ju helt plötsligt fått en energi. Det känns som att Djurgården har varit så här: vi ska klara det här tillsammans. Vilket är liksom på ett sätt och vis ganska härligt att se hur föreningen sluter sig samman under KG Stoppel och Fagervalls ledning.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp. Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
Fagervall hade ju en sån här typ av februari förra året också, när segrarna bara radades upp, framförallt på hemmaplan. Det är ju liknande tendenser här i Djurgården nu.
Ja, och kommer ju in i ett läge där de är uträknade, allt att vinna lite, bygga ihop ett lag. Och det är ju, för mig, Fagervall är ju den här lagbyggaren, kanske mer än taktiken som sätter ett taktiskt drag. Men få ett lag att växa samman, må bra ihop och samtidigt ha tydliga regler. Det är ju Joakim Fagervall för mig, och det har han ju verkligen satt avtryck. Vilket var en anledning till att jag trodde stenhårt på den rekryteringen.
Timrå fick ju Didrik Strömberg skadad 2 dagar efter att deadlinen var. Det var rent ut sagt en jäkla tur att de fick in Sigat Pajgin, heter han, ryssen där, Torpedos lagkapten.
Ja, och då man kollar honom, när man har börjat prata runt lite, prata med Staffan Kronvall om honom, det är en stor pjäs, men han är ju rörlig ju. En spel, förhållandevis spelskicklig, spelar med lite små marginaler, som Staffan Kronvall sa då, som kan KL bättre än någon annan. Men det är ju en spetsback man får in. Tungt och hjärtat, pulsen, själen lite i Timrå är ju Didrik i försvarsspelet. Tråkigt för Timrå och framförallt för Didrik som har haft en tuff säsong.
Han spelar 11 matcher, Didrik Strömberg, och egentligen om man blickar tillbaka så är det ju lyftet som har kommit med Didrik i laget för Timrå. Ted Vincent frågar vad vi har för tankar kring Pajgin, och det var du inne på lite här. Jag har också hört väldigt mycket positivt om honom. Jag vet att Leksand var på honom lite grann, men att de backar ut lite på grund av det ekonomiska. Vi pratar miljonbelopp som Nubben har fått lasta upp här. Jag tror Nubben var lite tvungen att göra någonting.
Definitivt. Han ser ju vad konkurrenterna då, eller vad Djurgården lastar upp, och det här att de får det här rycket, rekrytera, bygger om ett helt lagbygge. Då kände han sig manad, och det har ju Nubben sagt hela säsongen, att han har en kassa att röra sig vid för att kunna stärka laget i slutskedet av säsongen. Så att det, med facit som det blev tråkigt för Didrik, så var det ju en direkt nödvändig värvning.
Ja, för de släppte ju Oliver Boom också till HV71. Oliver Boom har väl knappast varit...
Är HV Hockeyallsvenskans svar på Dynamo Riga? Vi sa att det var soptippen dit man skickade spelare om man inte hade liksom plats för dem.
Ja, men Dynamo Riga har ju blivit där man har skickat ifrån liksom. Så att det är väl Hockeyallsvenskans svar på Linköping, för det är väl de som har tagit mycket från soptippen de senaste säsongerna. Visserligen många som har ändå haft ett bra utfall. Jag menar, Morley var jättebra förra säsongen och så vidare.
Ja, ja. Och jag menar, de har fått in Vilmos Gallo tycker jag, som har förändrat. Men där i Linköping, nu, den matchen för dem, vi pratade att Djurgården vann med 9 sekunder kvar. Nu är liksom Linköping lite indraget, även om jag tror att det glappet är lite för stort upp där. Men de har 5 raka förluster. Vi var ju inne på det när jag slog fast att de var klara, att vad händer om det blir några förluster? Nu är vi ju i det läget. Jag tycker ändå att det finns en marginal neråt fortsatt för Linköping.
Men den marginalen hade ju andra sidan Malmö för bara ett tag sedan. Då hade man ju 11 poäng ner till Djurgården för bara 1,5 vecka sedan. Nu är det 4 poäng.
Men det finns en stabilitet på ett helt annat sätt i Linköping som jag inte ser i Malmö. Även om de här 5 raka förlusterna, de har kommit mot Leksand, Skellefteå borta. Det finns en stabilitet sett under hela säsongen, och det spel som Marcus Högberg har visat upp. Så det, jag tror fortsatt inte att Linköping kommer dras in i det, alltså helt och hållet, absolut inte. Jag tror inte de kommer kvala.
Henrik Andersson ställer en fråga. Henrik Andersson är väldigt frekvent frågeställare. Vi älskar Henrik. Han ställer frågan: är reaktion på att Carl Söderberg inför matchen mot Leksand sa i intervjun att Malmö är på uppgång? De förlorar ju match efter match.
Déjà vu till HV71 säsongen 2021, där man inte hade den här sjukdomsinsikten. Sen är ju Carl Söderberg kapten, han kanske utåt vill ge ett lugn, att vi har koll på det här. Samtidigt så, jag har varit kapten och varit i situationer där det har varit tufft. Man måste också förmedla att det här är i skarpt läge, det är allvar. Vi måste börja ta poäng, jag skiter hur det ser ut, vi måste ta poäng. Där hade jag velat att Carl Söderberg skulle kunna förmedla lite, för att Malmös största sjukdomsinsikten. Och jag tycker ändå att Malmö visade positiv karaktär mot Leksand. Jag tycker danskarna kom in, Oliver Lauritsen. Du som har sett Malmö, har Oliver Lauritsen gjort en bättre match i Malmö-tröjan än man gjorde i lördags mot Leksand?
Definitivt inte. Oliver Lauritsen gick in och var den försvarsgeneralen som han är värvad för. Och att det skulle ta 80 matcher ish i Malmö. Nu har han väl gjort någon bra förhysterligen på vägen. Men jag tycker att han har sån jävels pondus och det är bröstet utåt liksom. Så direkt nödvändigt, för så som det ser ut mot Färjestad borta, det var ju en så fullständig katastrof. I alla fall i boxplay. Försvarsspelet var ju direkt undermåligt.
Men då blir det intressant att se hur det kan ta vidare. För nu måste ju Malmö börja plocka poäng. För att den bottenstriden, topp 6 är jätteintressant. Och runt topp 10, vilka som tar den sista platsen. Men det är ändå den här man pratar mycket om. Det är ju liksom värdet som ligger i att undvika kval eller att inte åka ut. Det är ju helt absurt hur betydelsefullt det är.
Ja, men verkligen. Det jag känner igen lite grann med Malmö spel var ju den här Skellefteå-matchen man hade i början av december, då man kom från en dålig räcka av matcher och gjorde en jättebra prestation och byggde vidare på det. Så det är det hoppet de får ställa, för nu kommer en jätteviktig vecka för dem. Brynäs hemma, Djurgården borta, Oskarshamn hemma, sen har man Timrå hemma. Och löser man inte poäng då, då kan vi i princip slå fast att de kommer inte reda ut det där. För det är den typen av matcher de måste ta poäng. Men både Timrå och Malmö mötte ju Leksand borta i veckan. Och då var ju inte Marek Hrivík med. Men de har ju en jäkla spets i Max Werner. Och det målet han avgör matchen med, det är ju sån spetskompetens och det är sjukt.
Ja, den tredje perioden han gör där tycker jag, när han sätter fart i, liksom i spelet, driver. Han är ju, Werner är ju en spelare som gör skillnad. Och nu får du in då Hrivík. Då är frågan, vad ska du sätta Hrivík i laget? Jag är ju inne på att vi hade en liten diskussion i studion i lördags, jag och Johan Thornberg. Thornberg tyckte att man skulle börja med Hrivík i tredje kedjan för att liksom inte störa lagbygget för mycket. Jag är ju inne på in med han i första kedjan. Säg till Patrik Zackrisson, du tar hand om Åman och Lang i tredje kedjan och du kommer fortfarande stå i powerplay i mitten. Alltså, han får fortfarande en jättebetydande roll. Så jag skulle slänga in Hrivík som center, vilket betyder att du skulle ha Hrivík, Camper och Verino i första kedjan.
Åh herregud.
Sen gäller det att få ihop det där också, såklart. Och det kan ju bli ett form av störningsmoment när du kommer in till en grupp som fungerar och så. Men jag hävdar ju att Hrivík har varit där. Man vet vad man får i honom. Han vet vad man får av Leksand, vad han kan bidra med. Och det som många inte tänker på, det är hans tvåvägsspel, Hrivík. Säsongen i förfjol, då var det kanske inte hans offensiv vi pratade om. Vi pratar fortfarande om Hrivík som en toppspelare i ligan.
Men den här härföraren är över hela banan.
Precis,
liksom.
Att han är lika bra. Han är bra defensivt, även om offensiven var i fjol framförallt den som stack ut. Men alltså, det är ju en hållkäft, en värvning deluxe. Liksom.
Ja, men det är det verkligen. Men nu är Justin Kloos också skadad. Får vi se lite grann hur det utmynnar. Så de kommer väl kanske få en naturlig del att få upp honom ganska högt i laget direkt. Emil Henman också skadad. Det är väl någon smäll mot huvudet han fick där mot Timrå. Så att de har ju blivit lite tunnare. Så det var ju bra att de fick in honom också.
Så är det ju. Men Leksand ska bli spännande, för de är ju så bra när de är bra, och när de inte är bra så har de ganska liksom lite för djupa svackor. Hittar de jämnhet och kanske man kan till och med skala av lite från toppen, så kommer de vara med långt in på säsongen.
Undrar hur Per Styf tänkte när han stod i båset för Malmös del i Leksand, för han kommer jobba där nästa säsong i Leksand.
Är det klart?
Eller? Ja, han har nyttjat outen i Malmö i alla fall, som jag förstår det, och det ska vara en så kallad done deal med Leksand till nästa säsong, så han kommer in där till Hellqvist och Challe Karlberg.
Ja, och Hellqvist vet jag ju uppskattar i Per Styf och framförallt hans lojalitet. Så att det var väl kanske inte så förvånande och kanske mer en bättre värvning för Leksand än vad det tungt tapp för Malmö, som måste helt bygga om sin ledarstab oavsett om det är Hockeyallsvenskan eller i SHL.
Ja, men det kommer de göra också, och vi får väl se vilken liga det blir. Men skulle Malmö hamna i Hockeyallsvenskan så är det en spelare som jag tror kommer vara riktigt het på marknaden. Jag vet att han redan nu är het, och det skulle säkert kunna vara aktuellt med ett klubbyte även om de blir kvar i SHL, så, eftersom det finns så mycket bud på honom. Och det är ju en spelare som även har varit i Leksand. Det är Fredrik Händemark som kanske inte har den bästa säsongen. Och man tänkte att ja, men nu ska vi skriva ett långtidskontrakt. Men det har dragit ut på tiden. Och nu är han fortfarande ledig på marknaden. Och jag hör ju att det är riktigt bra klubbar som är på honom. Färjestad är på honom. Kanske som ersättat i Rydal. Frölunda har blandat sig här på sista tiden. Man kanske ser... En tid efter Joel.
Han har ju fått lite epitetet han ska vara Malmös Joel Lundqvist. Nu kanske han blir till slut Frölundas Joel Lundqvist, menar du?
Ja, men precis. Och jag menar, de har ändå gått en match där i teckningsligan. De ligger ju alltid ständigt i högt där. Händemark vann en säsong och så vann Joel säsongen efter. Så att de har ju gått sin strid där mot varandra. Jag vet att det betyder mycket för Händemark.
Att Händemark har haft en sämre säsong i år. Rörigt i fjol, lite rörigt i år. Man får ju se liksom... Det han gjorde innan han åkte var ju liksom magiskt. Topp 5, topp 10 spelare i ligan, en av series bästa centrar. Så att jag förstår ju att det finns ett intresse där man kanske blickar mer mot det än den har presterat nu. För att han har inte kommit upp i den nivån som många andra Malmö-spelare har gjort, eller som inte Malmö-spelarna har gjort den här säsongen.
Nej, men precis. Och han är 29 i år och har ju många år kvar i kroppen. Så att, och jag vet att Växjö också har varit där och nosat på honom lite. Så att det finns bra med klubbar. Men jag tror att är det någon klubb som verkligen kommer gå hårt för honom, så tror jag att det är Färjestad, eftersom man förmodligen blir av med Rydal. Men Malmö är ju även med i leken eftersom han trivs så väldigt bra. Han har ju en tjej från Sjöbo också. Så de väntar ju tillökning här i dagarna. Hoppas allting går bra. Jag såg inte det själv, men jag hörde, i alla fall på lite omvägar, jag såg på sociala medieflödet att du gick loss lite grann i studion när det gäller situationer som utspelar sig i Växjö mellan Växjö Lakers och Brynäs. Vad var det du gick igång på?
Nej, men alltså, det är en hjärtefråga för mig. Det är ju såklart det här med hjärnskakningar. Jag tycker att svensk hockey har tagit ett jättebra grepp om det. När man har nollvision hjärnskakning som Morgan Johansson, den gamla domaren, driver. Man är världsledande, skulle jag vilja säga, i den, för att prata om spelarnas säkerhet. Då fallerar det lite när klubbarna hanterar det så jävla svagt. Först var det Joel Kjellman som fick en smäll från Timashov i Brynäs. Och min första reaktion mer på den var: oj, vilken ful smäll från Timashov. Så sitter jag i studion och så tittar jag fram och tillbaka, spolar. Okej, landar i att, ja, men okej, den var inte så ful. Det var en tuff smäll. Jag kan förstå att det blir matchstraff, för den tar mot huvudet. Han kommer lite in som tredje gubbe, samtidigt går det att definiera. Jag hade kunnat förstått om det inte har varit matchstraff heller, man inte ens tagit utvisning. Men för att liksom sätta mig i en domars situation så tänker jag, okej, matchstraff. Fine, jag gör ingen större grej av det. Men då kommer Joel Kjellman, han såg ju nästan ut att ligga och sova på isen. Och då blir min första reaktion att okej, synd, han blir borta, man tar av honom från matchen. Sen kommer han tillbaka någon minut senare, han går in i omklädningsrummet, kommer tillbaka och spelar. Då är liksom varningsklockan nummer ett, nej, men det är fan inte rätt. Sen i slutet av matchen, då sker en ännu värre grej. Peter Andersson, den tacklingen, den är så hård, den tacklingen som Peter Andersson. Den är inte ett dugg ful, utan det är en sån här tackling som är stenhård, den är schysst. Det är Nick Olesen i Brynäs som lutar sig framåt lite. Peter Andersson kryper upp och det är som åker in i en cementvägg. Det är som åker in i en cement. Och han, alltså, han sover för fan på isen. Han ligger, alltså, han knoppar i där. Det ser ju riktigt illa ut. Han får alltså gå av isen. Det är två stycken. Brynäs eller Växjö, vet inte vem, men någon kanske läkare, sjukgymnast eller vad det är. Han hänger då på två stycken. Sparkar till sin handske och liksom, han är ju helt borta. Bytet efter, då får de ju 5 minuter. Domarna kollar på video, han får 5 minuter, Peter Andersson, vilket jag tycker är fel. Olesen spelar. Då är det så här, det spelar ingen roll var smällen tar. Alltså, om man tycker att, men ta mer i bröstet, inte mot huvudet eller lite. Det är en sån uppenbar kraft som riktades mot bröstet, huvudet, så det blir en påverkan. Då måste man ta spelaren. Det är så jävla oansvarigt.
Man ska inte lyssna på spelaren, vad spelaren tycker i det läget.
Nej, det finns inga, nej, men spelaren vill ju alltid spela. Och varför kan jag säga det här? Jo, för att jag själv har gjort samma sak, Johan. Jag har själv fått smällar, själv bitit ihop, själv kört. För Nick Olesen, det är ett powerplay, han vill spela, han vill bli hjälte. Han vill inte svika laget, han vill bita ihop. Men då måste det finnas en vuxen i rummet som säger nej. Och det är Växjö, det är matchläkaren. Brynäs har ju såklart inte med sig matchläkare på en seriematch. Det har man vanligtvis i slutspelet. Men ibland kan det vara så att matchläkaren får inte ens komma till och titta på den spelaren i fråga. Så vem som lägger ansvaret på eller inte, det vet jag inte. Men någon vuxen i rummet finns det. Brynäs har en sjukgymnast med sig som säger paus, vänta lite. du, Pajaroma, han ska inte spela nästa byte. Jag tar av honom och kollar honom. Alltså, det är liksom en icke-fråga. Och det här är så jävla viktigt om man pratar om spelarnas säkerhet. Och Brynäs del också, som har varit väldigt så här, vi ska se människan, vi ska prata om det här. Liksom. Alltså, det har varit jättetrovärdigt med Mikko Manner. Nu skiter man ju helt i spelarnas säkerhet.
Anna Johansson skriver, behövs rutinerna för tackling mot huvud ses över? Rutiner för den som blir tacklad, hur ser ansvarsbiten ut för det som händer? Uppenbarligen finns det ju inget ansvar.
Nej, det här är ju, vi skruvar tillbaka klockan 15 år i tiden. Det var som att jag satt i studion och det var 15 år sedan. Då var liksom, det här var ju en självklarhet i stort sett att spela vidare då. Det är det inte idag, det ska det inte vara idag. Sen har jag fått massa meddelanden som folk som tycker att ja, men du, fan kan du veta, du vet inte vad smällen tar och du, jag känner ju den och jag känner ju den och så. Jag skiter i vilket. För när du ser den smällen, hur den tar, så är det en uppenbar påverkan. Och då ska du ta av spelaren. Sen ska du analysera. Sen kanske, jag säger inte Nicke Olesen, han kanske kan spela i övermorgon igen. Förstår du vad jag menar? Men du måste ta av honom, göra en analys, se hur han mår dagen efter och liksom göra en utvärdering. Det är för jävla låg nivå faktiskt. Och det gör mig upp. Alltså jag är så upprörd för att det ligger mig så nära om hjärtat just den här typen av frågor.
Det visade sig att det inte gick vidare med Dmitri Timashov. Det var rätt som jag förstolkade på dig.
Absolut, nej, men det sa jag i studion redan. Att jag tycker inte att Timashov, absolut inte Peter Andersson, skulle gå vidare till någon disciplinnämnd. Och vilket det inte gjorde heller. Så att det tycker jag var ett rätt beslut. Sen när domarna står och tittar på video, när de lägger sin beaktning att det tar mot huvudet, de har en regelbok att tolka sig mot, eller liksom luta sig mot. Sen kan ju du och jag eller någon Växjö eller Brynäs-supporter tycka att det där är en bra tackling. Men domarnas försvar, de har en regelbok som de faktiskt kan luta beslutet mot.
Det är Växjös andra billiga 5 minuter under veckan. Jag tyckte Viktor Stjernborgs 5 minuter på Hovet var fruktansvärt billig.
Ja, den kändes, han fick ju för tripping, va? Lite slow foot, fast det var ju inte riktigt kraften som slow foot. Den var ganska billig, svar jag.
Det har bara gått någon vecka sedan man satt här och hackade lite på följden när de har tagit minst antal poäng, eller färst antal poäng heter det numera, va?
Ja, det är ett nytt ord som jag har lärt mig de senare åren.
Ja, exakt. De har tagit färst antal poäng under 2022. De låg på 0,83 poäng per match och nu plötsligt så rasslar poängen in riktigt ordentligt i Frölunda. Och min reflektion redan när jag såg Andreas Borgman för någon vecka sedan nere i Skåne när han spelade var vilken general han är där bak. Och samma känsla får man när man har suttit och sett Frölunda Skellefteå, att det här är en riktig backet, en back man vinner med.
Ja, hade den gångna veckan 10 tacklingar, 11 täckta skott, 9 skott på mål, 5 poäng eller 4 eller 5 poäng tror han hade till och med. Alltså han var dominant. Jag var ju på plats och såg Frölunda mot Färjestad i tisdags. En superbra match där Frölunda är liksom, De är i stundtals överlägsna i så. Att Färjestad kommer tillbaka i match, det är ju starkt i sig. De kommer ända upp till 4-5 när det liksom, föräldrarna har full kontroll på det. Sen går man ut och liksom släcker Oskarshamn som inte har spelat på länge. Saknar liksom bröderna Sohorna, Cooper och Fredrik Olofsson. Det är tunga tapp för dem. Och sen går matchen mot Skellefteå i lördags 0-0 efter 2 perioder. Det är inte speciellt roligt tycker jag. Men alltså, det var ju sån jävla häftig match. Det var en av de lite bättre matcherna den här säsongen skulle jag vilja säga. De låg och skavde på varandra. Det var fysiskt spel. Och liksom, så fort någon släppte pucken, man var där och liksom, du var hela tiden låg nära. Det var känslor. Det var 2 bra lag som gick på det. Och tredje perioden, Elmer Söderblom gör där.
Alltså det är ett så klassmål så det är helt sjukt. Han spelar inte, för han spelar Detroit nästa år.
Ja, jag mässade faktiskt Håkan Andersson. Hogge som han kallas, som är Detroits chefscout där. Och sa att se till att behålla han i SHL 1 eller 2 år till. Tänk dig på riktigt att få se Elmer Söderblom 1 år till. Och växa i den där kroppen. Ta för sig på ett mer fysiskt sätt. Täcka pucken. Alltså han kan fan göra 30 mål nästa år, vet du. Om han får spela 1 år till i SHL. Och komma över till NHL. Och vara NHL-redo mer än att han måste formas i farmaligan för att bli NHL-redo.
Men vill verkligen Detroit det? Med tanke på hur deras lag ser ut och så vidare.
Nej, det är väl ett det finns ju alltid en långsiktighet i bygget. Jag menar, de har Jonathan Berggren nu i farmaligan 1 år för att kanske forma honom och vara där nästa år. Gamla Skellefteå-spelaren och vill kanske få över Elmer och så. Men alltså, det målet han gör, det är sån klass och det är sån utveckling han haft. Bara man ser den här veckan som har varit. Hur han täcker pucken mot Färjestad, hur han tar för sig, puttar bort spelare. Han tar ju steg hela tiden och är ju riktigt, riktigt vass. Så att, Det var en bra match. Borgman som var inne på, kung, riktigt, riktigt bra. Han har nästan steppat upp ännu mer när Christian Folin har varit borta. Och en positiv nyhet för Frölunda, vet du vad det är?
Nej.
Din gamla backfavorit.
Alltså, är Elliot på gång Elliot. Då?
Ja, men han och Andreas Borgman, det backparet tycker jag har varit jättebra. Då har Elliot fått ett stabilitet med Andreas Borgman. Så får du tillbaka Folin, så har du Simon Edvinsson.
Men alltså, jag tror Elliot som att han skulle typ vara nia när man förstärkte på det sättet, att de till och med kanske skulle skeppa honom.
Det var ju det jag trodde också. Men han har ju steppat upp sitt spel alltså bra många procent. Vilket landar i att du har ett backpar med Folin och Edvinsson. Du har ett backpar med
Borgman Elliot.
Sen är frågan om du ska ta Filip Johansson med Jens Olsson. Då hamnar du med Mattias Norlinder som sjua. Och så har du Grönlund åtta, Viktor Ekholm som är skadad nu som 8-9 då. Alltså det är han har spelat NHL den här säsongen, Norlinder. Han går in som sjua i Frölunda.
Mm. Är Frölunda mer redo för ett slutskede på en säsong i år jämfört med vad han har varit de senaste säsongerna?
Det tycker jag. Och framförallt den här veckan som har varit när man tog de här tre raka segrarna. Hade det blivit kanske två förluster mot Färjestad och Skellefteå hemma, då hade det, du vet, då hade det varit så här, kommer man ens topp 6? Kommer man inte topp 6 så kommer du inte gå vidare från en kvartsfinal i stort sett. Så är det. Men nu kommer de förmodligen kunna landa in på topp 4. Då skaffar man sig en bra sits inför slutspelet. Så att Frölunda tycker jag har en helt annan bredd, tyngd och spets i form av Ryan Lash och Spasek då än vad man hade i fjol.
Luleå och Rögle har ju mötts dubbelt upp också här. Det är ju två lag som också hamnar på topp 4. Vad har du fått för känsla av Luleå och Rögle nu i slutet av säsongen?
Jag stannar upp lite vid Skellefteå och Luleå. För att vi har ofta pratat om ditt hat för Örebro. Men jag har letat upp ett gammalt klipp från Persis Pågar här.
Ja, jag vet alltså, att du har hittat det.
Ditt hat för Norrland, det ska vi fan inte förringa.
Nej, det är ju inget hat. Alltså, det är ju mer att... Jag sa väl någonting i stil med... Jag kan lyssna hur det låter.
Allt hat förekommer faktiskt inte. Det finns väl ingen anledning att hata att jag sopor från Norrland. Liksom.
Det är ju mer att... Det finns ingen anledning att hata den typen av skitlag, om man nu kan säga så.
Ja, det var ju, var det 2003 eller 2004? Det var
2003, det var 19.
Ja, det var Persis Pågar där som var en dokumentär. Låg ju verkligen, de låg ju 15 år före sin tid där.
Verkligen.
Och de följde då Malmö, och i det här avsnittet så följde de dig och din...
Min polare Andy, som för övrigt bor på Island nu och har blivit en isländsk landslagsman i innebandy.
Wow.
Som han har gift in sig som en isländsk innebandy landslagsspelare. Det är coolt.
Ja, det är coolt. Men då följer de med och då är ni i Timrå. Det var ju faktiskt mitt Timrå då.
Du spelar den matchen också?
Ja, absolut.
Ja. Ja, men det finns väl ingen anledning att hata er?
Nej, exakt. Alltså, så hatet mot Örebro, det har vi kanske bara blåst upp. Men det är hatet mot Norrland som vi ska kanske prata om.
Det är icke-hatet mot Norrland, menar du?
Luleå och Rögle där vann varsin match. Jag var rätt säker på att Luleå skulle vinna den där returen. Rögle gör en jättebra match i torsdags, men Luleå gör en riktigt bra match. Och den matchen är så otroligt viktig, tror jag, för Luleå att känna att man kan vinna. Man har haft svårt mot Rögle de senaste två åren, men kollar man i fjol då så var det två på straffar och en på övertid liksom som man förlorar. Sen förlorar man en med 5-0 där. I år har också varit jämnt. Så den segern var jätteviktig för Luleå som... Så man inte riktigt vet vad fasiken de står. Högsta nivån är hög, jämnheten okej, okay, men man måste hitta den högsta nivån i ett slutspel, rätt pricka den formen.
Samtidigt, det kan bli tufft. Säg att Luleå blir trea eller någonting. Mm. Och så får man möta Leksand eller Örebro eller någonting, ja, i den stilen. Eller Frölunda för den delen. Alltså om Frölunda skulle bli sexa eller någonting. Alltså jag menar, det kan bli tuffa bud att ta sig vidare från en sån kvartsfinal.
Alltså det, precis. Kvartsfinalen i år kommer bli ett helvete, kan jag säga, för många lag. För att topp 4 och komma där, det är liksom 7 lag som kan vara, 8 lag som kan vara topp 4. Och vanligtvis kanske du ser en del lag är rätt nöjda att ta sig till kvartsfinal. Okej, bra säsong, vi landar in i kvartsfinal. Men det kommer i stort sett vara 3 lag som åker ut i kvarten, så kommer bara nästan se det som ett stort misslyckande, nästan fiasko, vilket skulle vara nästan för Luleå och några lag där till.
Skellefteå också naturligtvis, och Rögle också, som, ja, ändå har laddat på här nu sista tiden. De öste ju på. Wojtek Morsik kom ju in också i Rögle. Vi pratade om honom i podden där, att det var på G förra veckan. Och så landade de in honom. Jag har gjort en liten reflektion där, jag har hört lite sur om att man tar in honom för att man ska spela honom med Lukas Ekestål. För att de hade väldigt bra siffror tillsammans när de spelade ihop i Färjestad. Jag vet inte hur du ser på Måsik.
Måsik var ju en stort sett en besvikelse i Färjestad. Men som du är inne på, när han och Ekestål liksom hittade den liten kemi, så fanns det någonting att bygga vidare på. Och jag vet ju att Rögle kollar jättemycket på de här siffrorna, så man kan titta på hur spelare har spelat tillsammans och sett då Måsik och Ekestål. Men Måsik kommer bli bra, som jag var inne på förra veckan. Han kommer bli bra i Rögle, för att det finns en tydlighet i form av ett spelsystem. Jag menar, Erlend Lensund, han skulle inte vara så bra i Färjestad som han är i Rögle till exempel. Det är för att det finns ett tydligt spelsystem defensivt. Och därför kommer Måsik, han kommer göra det bra och vara en viktig pusselbit för dem.
Vi har pratat mycket om publiken och det är mycket öppna dörrar. Ja, men alltså, tittar man på en match i Luleå och när det blir mål, ja, alltså det är ju bland det mäktigaste, kanske tillsammans med Djurgården och Klockan slår, får man väl säga.
Ja, men det är grymt. Det är bra drag då.
Kom här, Erik. Och så når den fram och då Rask gör 1-0 för Luleå.
Just det här, hej hej, det får jag lite känsla av när New York Rangers gör mål, när de kör den här New York Rangers mållåten. Hej, 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 hej.
Ja, men det, bra, ja, men alltså Luleå har fått en jäkla svung och drag på sin publik. Det har varit mycket nu, det har varit Frölunda, det har varit Ängelholm, Djurgården som var inne på tidigare. Men alltså, Luleå har verkligen fått att de har slutit sig bakom det där. Och därför är jag inne på liksom att då måste man också få den här framgången i slutspelet. För att vara bra i grundserien, det är en sak. Få framgång också i slutspel och jag menar, vara med i semifinal, gå till final. Det tror jag är jäkligt viktigt för dem och deras supporter tillsammans.
Men Rögle har ju också ett av de bästa trycken i landet. Du älskar ju, ja, deras introlåt.
Ja, den är...
Eller hymn får man säga.
Ja, men jag vet inte vad som är nyckeln till att få en bra hymn, men det är väl att folk tar den, supporten tar den till sitt hjärta.
Ja, och att det finns höga toppar i den, att det är lite lugnare, men att du har lite höga toppar så där man verkligen kan sjunga ut, så att säga.
Jag vill lyssna på den lite då.
Ja, den är ju härlig. Det ska bli riktigt gött att komma dit när de har fått ordning på det övre taket också. 10 mars så kommer de kunna släppa på fullt upp även på det övre taket. Och jag längtar i alla fall dit, eftersom då kommer pressläktaren flyttas upp en våning också, så man kanske kan börja se matcherna i Ängelholm nu.
Ja, det kommer bli drag.
Men HV tog ju Tyler Keller från Rögle som vi var inne på, och HV laddar på ordentligt här mot slutet. Jag kan ju i alla fall slå fast, och det är ju naturligtvis en öppen dörr, HV kommer att vinna Hockeyallsvenskan, säga. Det finns inte en chans, nej, att någon annan når dem nu.
Nej, men det som är, det är ju vilket lag som kommer fyra, för det är ju, pratar man om vikten av topp fyra placering i SHL, så är det samma sak där. Det står ju mellan Björklöven, Kristianstad,
Västerås
och AIK är kanske lite för långt där bakom, men de har haft en jäkla positiv trend på slutet.
Tycker Mora också haft en väldigt, ja, positiv trend. Mm. Och Mora, där finns ju kapacitet. Vi var många som trodde på dem inför säsongen också.
Ja, och de började ju svagt, även om siffrorna som vi pratade om för ett gäng veckor sedan, även om siffrorna tydde på att de spelade bättre än vad resultaten blev, men det kommer bli, alltså jag menar, en kvartsfinal om att AIK eller Mora, det är fasiken inte lätt alltså.
Nej, för att jag funderar lite på det. Vad kommer HV välja i ett slutspel? De kommer ju få välja först, och det är kanske att de hoppas att Tingsryd eller Almtuna eller någonting kommer tia och skräller där, så de får en enklare väg att säga, men det är det laget, Tingsryd ligger närmast och vi har haft bra siffror mot dem i serien. Men ska de börja välja mellan Mora, AIK, Västerås, Kristianstad. Kristianstad har de ju negativ statistik mot i grundserien. Västerås har de torskat med 7-2. Mora har de torskat hemma mot. Och AIK har de ju vunnit 4 raka. Samtidigt är AIK lite på uppgång. Ja, vad ska man välja? Och de har då, alltså historiskt, de förlorar mot AIK i den där
2011 där.
Ja, nu spelar inte det någon roll. Men de vet ändå, alltså det är inget lätt val de ställs inför.
Nej, och det som blir är att alla lag som blir valda eller som får möta HV, de har ju ordagrant allt och vinna. Det finns ju ingen som räknar med dem i en kvartsfinal. Och där är ju HV en jättepress. Så det är liksom tratten att ta sig förbi en kvartsfinal. Det är ju ofta man pratar för favorittippade lag. Det är ju ofta det tuffa liksom, att ta sig förbi den här kvarten.
Men ett lag som jag tror kommer att få det tufft i årets slutspel är faktiskt Björklöven. Jag tycker inte de har energin i gruppen. Och det känns inte som att det kuggar i.
Vad saknar du?
Nej, men ledarskap, jag tror inte riktigt de tror på det heller. Alltså Wallson, det känns inte som att han har det brinnet. När han står i intervjuerna efter matcherna så känns det inte riktigt som jag delar den bilden. Han står där ofta är liksom positiv. Ja, men det ser bra ut och sådär. Han ska kanske inge ett lugn att vi har ordning på det här. Lite som Carl Söderberg kanske. Att man intalar sig att det ser bättre ut än vad det gör. Men jag tycker Björklöven vacklar alldeles för mycket. Jag tycker inte de har det där stämmet, den energin i gruppen. Jag tror Björklöven ryker i kvarten.
Men skulle de inte kunna få ihop ett slutspel då?
Jag är mycket tveksam som det ser ut idag faktiskt.
Präglad av resultatet mot AIK eller hur?
Nej, men redan innan det, alltså jag menar de...
Nej, jag håller ju med dig. Jag måste bara sätta allt på sin spett. För jag tänker också...
Ja, men det är väl klart att man blir lite präglad om förlora. AIK hemma, AIK borta och stort mot AIK borta. Det finns inte det drivet i Björklöven. Alltså det känns som luften redan är ur dem. Att de känner att vi är inte nära HV och Modo och Karlskoga. De är väl kanske nära Modo och Karlskoga. Mm. Men att de känner att... Det är inte året vi ska göra det.
Men tänk dig krångla sig förbi då en kvartsfinal. Får kanske då... Ja, skulle säga om man skulle få Modo då i en semifinal.
Det är klart att de tänder till då. Ja. Men jag tror inte att... Jag tror att Björklöven hade ju kunnat åka ur mot Västerås. Nu slog de ju Västerås borta med 5-0. Men jag tror att skulle de stöta på typ... De skulle kanske kunna stöta på ett AIK då, eller ett Mora. Mm. Och Mora mötte de förra året, hade väl vissa problem och då var de ändå bättre. Jag är skeptisk till Björklöven. Jag tror inte de får ihop det, att de ska gå så långt som de gjorde förra året.
Vad tyckte du om Niklas Lundström som gjorde sin första match för AIK i comebacken där i fredags mot Björklöven?
Ja, för det första är jag glad att Niklas Lundström har kommit tillbaka i hockeyspel. Jag vet att det har varit lite struligt utanför, en hel del saker som har hänt som vi inte behöver gå in på. Så att jag är jätteglad att han är tillbaka och spelar, för det finns en väldigt bra kapacitet i honom. Han gjorde en bra match och släppte väl ett mål där Fredan Andersson gör en bra prestation. Bra, och de får en bra situation med Komchenko också. Får lite avlastning och de kan kanske spåra varandra. Jag tror inte Lundström räknar med att han ska spela särskilt mycket. Utan Komchenko är ettan och sen så går Lundström in och gör ett bra jobb.
Ser du Lundström som en långsiktig lösning? Jag tänker Komchenko som han har spelat skulle ju kunna få SHL-bud. Och får han inte det så kanske blir en dyr historia för AIK att behålla. Kan Lundström vara, som har visat på hockeyallsvensk nivå, att han är en jäkligt bra målvakt?
Ja, men absolut.
Han kan ju vara etta där nästa år.
Ja, men definitivt. Alltså, jag menar, Lundström var ju riktigt bra i Vita Hästen när han var där innan Linköping plockade honom. Och så fick han då det här otacksamma i Linköping. Så att jag kan definitivt säga att Lundström är den man ska gå med här för ett antal år framöver och få en kanske en stabil målvakt som kanske inte längtar någon annanstans utan kanske nöjer sig med var ettan i AIK, var hemma i Stockholm. Så en jättebra lösning för AIK i så fall.
Ja, ett annat lag som agerade just på deadlinen var ju Modo som ersatte Marcus Modig som han var tvungen att göra med Nikolajs Jeliseyevs. Och det är ju en spelare som har spelat i KL för Dynamo Riga, gjort 20 poäng på 29 matcher. Och där är rapporten att det kan bli en riktigt vass spelare.
Ja, verkligen. Och det är en rightare också. Det har ju Henrik Gradin varit på jakt efter länge. Och skulle han få ett stäm med Vigneault och Woods så har ju Modo en riktig, riktig toppkedja där. Och då blir de ju farliga att tampas med om man får igång dem som kan vara det här hotet. För vi minns ju hur bra den kedjan var när Modig spelade, när de spelade nere i Jönköping. Alltså, de skakade om HV ordentligt när de möttes nere i Jönköping.
Ja, jag var ju på den matchen och gjorde det. De följde ju på att de inte riktigt hade bredden som HV hade i den matchen. Det var i förlängning som HV vann. Men det var ju en riktigt vass match där Modo visade liksom kapaciteten. Men jag tänker på Vigneault där. Han har inte alls stått att känna igen riktigt på slutet. Kanske i synnerhet som Modigs lämna.
Nej, så är det. Men å andra sidan har de fått ett sånt väldigt bra utfall på honom. Så jag tror inte de behöver vara oroliga inför framtiden. Nej. Han kanske har en svacka man kanske får under säsong. Och laddar på inför slutspel. För Modo kommer ju bli laget som utmanar HV tillsammans med Karlskoga som jag ser det. Och där när det gäller Modo också. De var ju på Marenis i Vita Hästen. Mm. Ironiskt nog så möttes de ju under helgen också.
Det var tur att de inte släppte Sissons och Marenis.
Sissons gjorde två mål, Marenis gjorde ett mål. Varav de två sista målen kommer från Sissons och Marenis med 3 minuter kvar och så typ en halv minut kvar. Mm. Och de löser en poäng där i Vita Hästen. Jag skulle säga att det var bra agerat av Hästen att man inte sålde ut sig fullständigt för lite pengar. Ja, så lite, eller det var ju miljonbelopp. Nej, men vi pratade. Men
det är ändå hockey av svenska existensen de hade satt på spel, och framförallt trovärdigheten på supportrarna.
Exakt, och jag tror att det hade varit att skjuta sig själva i foten fullständigt. De har gjort lite halvtaskiga beslut de senaste åren i Vita Hästen, så att det är ju egentligen Sabel som har räddat upp det där. Och just när det gäller Sabel så hör jag ju rapporter på att han inte kommer att vara kvar i Vita Hästen.
Jag satte han i Björklöven.
Ja, du gjorde det. Ja. Ja, men har du inte satt Pennerbond där också? Då?
Ja, de kanske kan köra tillsammans. Ja, nej, men... jag vet inte. Nej, men det är bara återkopplat till Björklöven. De måste göra en riktningsförändring med ledarstaben, såklart. Med tanke på att det är ett lag som delvis underpresterar. Då har man ju haft Wallson i 2 år, så att det är klart att man måste förändra. Sabel skulle kunna vara ett namn, Pennerbond ett annat namn.
Och där hör jag att det är Jussi Salus som är ett av huvudspåren som ny huvudtränare i... Han är i Väsby nu, har väl varit där lite i organisationen tidigare.
Till Vita Hästen och inte Björklöven?
Nej, men Vita Hästen, okay. Absolut. Ja. Han var väl någon juniortränare, var väl uppe som assisterande också och var där lite. Och, ja. Jag vet inte riktigt vad han har gjort i svensk hockey, Salo. Han har ju varit i Lindlöven, AIK var väl inte så lyckat. Nej. Men han har väl gjort ett bra jobb nu i Väsby och kanske ändå är någon... En allsvensk tränare här på sikt. Det tog ändå lite tid för Sabel. Han knuggade på Västerås, ja. Lite misslyckat sådär också. Så att, och det var väl kanske inte helt lyckat i Djurgården heller för Sabel. Men han har ju verkligen höjt sin status under de här åren i Vita Hästen.
Men för att återkoppla lite till Modo. Modo hade ju för ett par säsonger sedan, när man ser det laget. Liksom, det är ju Tambellini, det är Jonsson och det är liksom Karlqvist. Det är ju... Ja, det var ju helt Norlinder och Hedberg och bla bla bla, allt så där. Men om Modo inte skulle gå upp nu, finns det liksom, kommer det bli samma tömning på laget, eller kommer det vara några spelare på väg in? Förstår jag menar, kommer det finnas en annan stomme att stå på så att man kan bygga vidare nästa år och nästa år också?
Om man tittar på typ Daniel Mandberg, kommer ju vara kvar i Modo till exempel. Han är lite äldre, han har redan varit i SHL, han kommer vara kvar. Jag tror att sådana som Filip Svenningsson har också varit på och provat SHL. Det finns några sådana spelare som man ändå kan bygga vidare på. Nässén till exempel. Bernhard tror att man kommer tappa om man får en liknande roll i SHL. Då kommer han definitivt att ryka. Jag tror att även om Woods och Vigneault har förlängt under säsongen, så tror jag att de kommer bli så pass attraktiva. Vi vet ju inte hur marknaden ser ut, och jag menar, Oskarshamn tappar mycket spelare. De har ju fiskat i de vattnen förr. Men annars så tror jag ändå att det finns en helt annan grund. De kommer inte tappa 10 spelare. Jag tror Tex Williams som kommer ju till exempel stanna, och han har ju varit i SHL och så vidare. Så där tror jag. Och sen så kommer man bygga vidare på att jag vet ju att man är på Västfält i Västervik till exempel.
Ja, men det är bra center.
Ja, men det är det ju. Alltså, det skulle kunna vara en jättebra tredje center för dem. Och så är man ju på Emil Molin i Brynäs till exempel. Jag tror man är närmare, jag tror det kan till och med vara klart med Västfält. Man var ju på honom redan under säsongen, hörde jag. Men då vägrade Västervik släppa honom. Så jag tror att man är överens med Västfält om inte han får någonting i SHL. För jag tror att SHL-klubbarna får ju ändå börja se om att man kan få in en sån spelare på 30 000 i månaden som en fjärde center. Emil Molin har ju varit i Malmö och Brynäs nu. Det har problem med skador. Det går lite för trögt.
Skulle vara kung i Modo och kung i hockeyallsvenskan.
Exakt, han var ju det sist han var där. Så att Emil Molin hade ju varit en sån värvning. Jag tror att Henrik Gradin sitter i en ganska bra position inför nästa säsong. Om vi leker med tanken att HV går upp och kanske Malmö, Timrå eller Djurgården kommer ner, så kommer de lagen få börja på en annan plattform. Liksom. Tror både Djurgården och Malmö kommer nog satsa på rätt bra. Timrå kommer nog, vi åkte ner igen, nu får vi bygga från grunden. Så jag tror Modo har ett jätteläge nästa säsong. Och naturligtvis så blir det tävling även denna veckan. Och eftersom vi sitter här tajt in på järnvägsstationen i Karlstad, så vet vi ju inte om Lotta övervakar oss eller vad hon gör. Nej. Eftersom hon kör tåg därifrån. Så att nu river vi av en tävling. Och vad vill du ha? En spelare, en klubb eller ett årtal?
Dags för spelare. Det är dags för mig att plocka en spelare nu.
Då kör vi spelare på 5 poäng. Yes. Det är en av få spelare som har ett kroatiskt ursprung av de svenska hockeyspelarna. Brussan heter Kevin och kusinen heter Tim. Båda de två är också elitspelare.
Kroatisk... Nej, den är svår. 4 poäng.
Då kör vi på 4 poäng. Denna trojafustrade forward är hela 196 centimeter lång och kan spela nu i NHL.
Trojafustrade i NHL. Och tänk om den fina gode Jerry Andersson i Troja lyssnar på det här och jag kan inte det här. Troja, nej jag måste ha trean. Trean måste jag ha.
Är du rädd för Jerry eller?
Lite, men jag borde ju värna om de här liksom hockeyettanklubbarna och nu är de i hockeyallsvenskan som har varit upp och ner där. Ja, det är kanske... Ja, nej, det är fan tillbaka för Troja för att de, när jag gjorde mål där, att de ropade så här, Ron Lindström eller vad fan det var när jag gjorde mål där i stång i den hallen. Så det, nej, det var dåligt. Nej, men 3 poäng.
På 3 poäng. I Sverige har klubbarna varit Frölunda och HV71 på SHL-nivå och på allsvensk nivå så är det Mora IK och IK Oskarshamn som det har inneburit för den här spelaren.
Mora... Var han i Frölunda? Alla var i Oskarshamn där ett tag. Nej, 3 poäng är ändå skamgränsen. Jag kommer skriva ner ett svar här. Då skriver jag ner ett svar.
Och på 2 poäng. Morbror Rade Pritsa sprutade in mål för Helsingborgs IF under flera säsonger. Denna forward spelar nu för Toronto i NHL. Och jag antar att du känner dig lite tryggare med ditt svar nu.
Nu känns det riktigt bra. Nu känns det riktigt bra.
Ja, till och med Jerry kanske är nöjd. På 1 poäng. Denna Pierre borde du verkligen sätta nu om du kan din Ljungby-historia.
Ja, Pierre Engvall. 3 poäng. Det var... Man blir alltid stressad när det kommer ner. Man tänker man ska ta den på 4:an där. Men 3 poäng. Pierre Engvall, vilken utveckling han haft i HV. Mora först HV. Man har nästan glömt bort att han spelar Frölunda. Han har inte många matcher, va?
Nej, han var väl ombytt när han var junior i Frölunda. Så han var ombytt i alla fall 2 matcher. Jag vet att det blev något spel också.
Ja, men härligt ändå. Fin karriär från Mora till HV71 till NHL.
Och nu helt bofast i Toronto. Du klarar skamgränsen tyckte du. Men du, innan vi avslutar det här så skulle jag bara vilja skicka ut en efterlysning. Du och jag pratade under helgen här och då satt vi i bilen. Du var på väg från Stockholm till Karlstad. Jag var på väg från Leksand till Karlstad. Och när man kör ner från Leksand så passerar man en gammal värmländsk, får man säga det, arbetarstad där det har varit en gammal fjäderfabrik. Och nu bor det inte många människor kvar och det är... ganska nedgånget om man säger så. Vi pratar om Lesjöfors. Vad är din relation till Lesjöfors?
Snabbt igenom Lesjöfors. Först Filipstad, sen snabbt igenom Lesjöfors på vägen via Fredriksberg när jag ska hälsa på min syster i Falun. Det är i stort sett den relationen jag har där. Men det är ju det stan eller den byn är inte vad den en gång var. Det är ju ganska nedgånget och lite halvsorgligt där faktiskt.
Ja, det får man lugnt säga. Men jag vill ändå passa på nu när vi ändå hade Lesjöfors på tungan båda 2 igår. Finns det någon lyssnare som vi har där ute? Jag tror där bor typ 700-800 personer kvar i byn nu, den gamla bandyorten. Finns det någon som bor i Lesjöfors som av någon underlig anledning, eller inte underlig, men om någon lyssnar på den här podden så kan de väl på något sätt höra av sig tycker jag.
Det tycker jag. All kärlek till Lesjöfors. Vi måste ha mer Lesjöfors i podden.
Verkligen, verkligen. Så finns det någon som lyssnar så kontakta oss på mail eller på våra sociala medier eller vad som helst. Bara vi kommer i kontakt med någon från Lesjöfors. Jag har inget stort hopp, men hoppet är ändå det sista som överger en. Med det tycker jag att vi stänger butiken för Sanny och Svensson den här veckan. Och så hörs vi definitivt om en vecka igen.
Det gör vi. Ha det så bra. Hej då.
Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.